Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
Rösterna som kommer ifrån köksskåpen lät likadant hela tiden. Så de var någonting som var återkommande, som jag kände igen, om man säger så.
Och de vanliga föreställningarna är ju just att det är lite som en livstidsdom. Och det kan ju skapa oerhört mycket oro, hopplöshet. Men också på grund av stigmat då, så är det väldigt många som kanske drar sig för att berätta för familj och vänner.
Sker det här på riktigt eller är det ett psykostecken till exempel?
Det här är en populärvetenskaplig podcast där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende, med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror.
Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare.
Och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare.
Du lyssnar på Det mörka psyket, om schizofreni, att höra röster. Förra veckan så träffade vi Simon Cervenka och pratade om schizofreni. Och då hade vi ganska mycket fokus på hjärnan och på diagnosen som sådan. Vi pratade en del om läkemedelsbehandling. Men i slutet av förra avsnittet så konstaterade vi att även om läkemedelsbehandling är liksom en av grundstenarna i behandling av schizofreni, så är det ju så ibland att det inte räcker hela vägen. Man kan behöva mera insatser.
Ja, precis. Jag tänker att läkemedelsbehandling kanske hjälper med liksom själva symptomen, att det kanske lindrar vissa symptom eller hjälper med vissa symptom. Men man kanske också behöver hjälp med att hantera den kroniska diagnosen som man har fått. Och det kommer vi prata om lite idag.
Kimberly Hallberg diagnostiseras med schizofreni efter att ha uppvisat symptom på vanföreställningar och paranoida tankar. Hon får en remiss från vårdcentralen till psykiatrin och börjar att medicinera. Men det tar ett tag innan symptomen avtar. Vintern 2015 ligger hon vaken en natt och går ut på balkongen för att röka en cigarett.
Det låter kanske bisarrt egentligen, men det är fullmåne och jag brukar i vanliga fall ha ganska svårt att sova när det är fullmåne, men jag tittar upp på den och så får jag liksom en, det är väldigt svårt att förklara, men det var liksom som ett budskap som kom till en om att det är jätteviktigt att du hoppar från balkongen. Det är liksom, det är jätteviktigt, det är någonting viktigt som kommer hända av att du gör det. Alltså det är jättesvårt att förklara den känslan, men jag blev väldigt, väldigt rädd när jag fick den. Och det slutade med att jag sprang in i stort sett och väckte min dåvarande sambo och berättade vad det var som hände. Han ville att vi skulle åka till psykakuten för att han insåg att det är ju någonting som inte står rätt till. Det är lika bra att åka in. Men jag vägrade faktiskt, för jag var så rädd över att månen skulle göra så att vi kraschade på grund av att jag inte hade hoppat. Så det slutade med att han fick trösta mig i stort sett och fick ringa psykiatrin dagen efter sen och liksom berätta vad det var som hände.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Att höra röster är inte alltid patologiskt. Det är en ganska stor grupp i samhället som har röster och som inte har en schizofreni eller problem med psykos och som kan leva ett bra liv med sina röster.
Cornelia Larsson är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut och specialist i psykologisk behandling och psykoterapi. Hon är också doktorand vid Karolinska institutet.
Det innebär ju att man kan höra viskningar eller mumlingar eller skrikande röster. Röster som pratar, kommenterar allt man gör. De kan vara snälla, de kan vara elaka, de kan vara ganska neutrala. Det är lite olika för den som har röster.
För jag tänker också att man kan ju ha röster i huvudet som är ens egen röst som kommenterar eller sådär. Men det här är alltså någonting som är ju inte ens egna röst då, så att säga. Det låter jättekonstigt, men förstår du hur jag menar?
Mm, nej, men jag förstår hur du menar. Jag tänker att det jag tror icke-rösthörare talar om när man pratar om att man hör sin egen röst, det är ofta sina egna tankar. Medan den som hör röster skulle snarare kanske uppleva att rösterna antingen kommer inifrån huvudet eller utifrån. Och att man hör det, precis som jag hör en annan människa prata med mig. Och så brukar det inte vara med våra tankar. Och sen säger många rösthörare att rösterna säger saker som man aldrig skulle tänka. Inte alla, men många.
Har du något exempel på vad det skulle kunna vara?
Jag skulle aldrig tänka sådana fula ord, skulle vissa skulle kunna säga. Eller att rösterna kanske vill att man ska göra saker som man inte vill göra.
Och den här typen av röster då, och rösthörare kallar man det då när det inte tillhör en psykossjukdom då?
Man kan ju vara rösthörare fast man har en schizofreni.
Men är det någon skillnad egentligen på de rösterna jämfört med till exempel en person med schizofreni och dess röstupplevelse? Eller är det själva rösterna är samma kvalitet på?
Jag tror att människor som inte har så stora problem med sina röster skulle kanske snarare ha en annan relation till rösten. Att den som ofta har problem med sina röster, då är rösterna ofta negativa och sen upplever man ofta att rösterna har kanske makt över en, att de kanske hotar en att man ska göra på ett visst sätt och sådär. Och då blir det en helt annan grej än om man tror att det är min egna tankar jag hör eller det är min gamla snälla mormor jag hör eller sådär. Men som jag tänker att det är djävulen som har jättemycket makt över mig, då blir det ju väldigt obehagligt när djävulen då säger att man måste göra sig eller så, till exempel. Och det är faktiskt också viktigt för den som har eller som lever med schizofreni att få veta att höra röster kan vara ett helvete, men det behöver inte vara det. Och jag kan lära mig att hantera de här rösterna så att det inte behöver vara ett helvete.
Ja, precis. För då närmar vi oss lite det vi skulle också fokusera på idag. Och det är nämligen, vi har pratat om schizofreni nu i det här avsnittet också. Och då vet vi att till exempel en grundbehandling i schizofreni är läkemedel, antipsykotiska läkemedel. Men sen är det ju så att läkemedel funkar inte alltid fullt ut.
Mm.
Och då, och ibland behöver man något tillägg också.
Mm.
Och där kommer vi ju in då på psykologiska behandlingar.
Mm.
Hur ser det ut av i schizofreni? För det handlar ju väl just om att lära sig kanske förhålla sig till exempel rösterna.
Ja, men precis. Och det kan vara att man lär sig att hantera sina röster, eller det kan vara att man lär sig hantera sina föreställningar eller antaganden om verkligheten som blir hindrande. Och till exempel då, vad gäller rösthörning, så kan det vara så att man börjar med att kartlägga i vilka situationer kommer rösterna, hur många är de, är det man eller kvinna, ungefär vad säger de för teman. Så där så man får lite distans till rösterna och kan börja se dem från ett lite utifrån perspektiv. För det är då man kan börja problemlösa hur man ska hantera dem. Och sen så kan man jobba vidare med att försöka hitta situationer när rösterna kommer och situationer när rösterna håller sig borta, så att man börjar kunna känna att man får lite mer kontroll. Och sen kan man jobba vidare med att försöka undersöka om den här relationen som man upplever att man har med rösten, om det till exempel är djävulen man tror att man hör, att man då kanske också kan undersöka att har djävulen verkligen så här mycket makt som jag tror, eller kan det kanske vara något annat än djävulen som jag hör, och då kanske man inte känner att rösten behöver vara så tvingande och så läskig när den kommer, som om man tror att det är något, någon hemsk makt som pratar med en. Vi har också jobbat i terapi mycket med att kunna se rösten som någon slags temperaturmätare, som en signal på att nu är det för mycket, jag behöver göra någonting för att ta hand om mig själv, sänka tempot. Då blir det inte heller så läskigt, utan då kan det vara nästan som en hjälp att nu behöver jag sänka tempot och ta hand om mig. Och man kan också försöka hitta ett sätt att inte ta rösten så på orden, för rösterna har ofta väldigt klumpiga problemlösningsstrategier som de kommer med, som till exempel kan vara att om jag mår väldigt dåligt så ska jag hoppa från en bro. Ja, då behöver jag inte må så dåligt om jag hoppar från bron. Men det blir väldigt klumpigt, mindre effektivt problemlösningsstrategi. Och kan man då se att intentionen är att jag ska må bättre, då kan man börja hitta andra sätt att må bättre. Och då blir rösten inte heller så hotfull, för att då har den ändå pekat i en riktning som kan vara hjälpsam.
Nu när du berättar om det här så kommer jag på att tänka på, nu, jag kommer inte ihåg vad det var för dem, det var någon dokumentär, jag tror det kan vara Storbritannien, där man gjorde avatarer till sina röster via ett dataprogram, där man liksom fick hjälpa, eller patienten och terapeuten fick tillsammans liksom skapa den här avataren, och så skulle, kunde man liksom träffa, alltså få ett ansikte då, blir det, eller ja, en figur, en skepnad på rösten.
Ja, men precis, och det är ofta någonting man försöker, kanske inte alltid skapa avatarer, för det, den möjligheten har man ju inte, men att försöka, det kan vara en del i att skapa en ny relation till rösten, att man kanske ger den ett odramatiskt namn, Kalle, och att man kanske får rita den och kanske försöka ändra relationen lite då genom att ge den ett odramatiskt namn, eller rita den med en konstig hatt eller någonting sånt där som gör att den blir inte riktigt så hotfull som den var innan.
Kimberly hör röster, bland annat från sina köksskåp. Hon hör också vad hon beskriver som sprakande från en radio.
Rösterna, de låter precis som ett vanligt ljud kan man säga. Alltså det kommer utifrån. Det är liksom inte rösten som du tänker med, om man säger så. Så det låter ju för mig som att när de här rösterna från köksskåpen till exempel, det låter verkligen som att det är någonting som är i köksskåpen som pratar till mig liksom. Det låter nästan som när man pratar med någon annan. Det är så pass verkligt. Ibland så kan de vara lite dovare eller lite svårare att höra. Men det kommer alltid utifrån. Rösterna som kommer ifrån köksskåpen lät likadant hela tiden. Så de var någonting som var återkommande, som jag kände igen, om man säger så. Men de andra rösthallucinationerna som jag har haft har inte varit så pass distinkta att jag ska kunna placera dem och känna igen dem som samma hallucination, om man säger så.
Finns det någonting, alltså terapeutiskt sett, som är särskilt utmanande? Någon liksom faktor som gör att det kan vara en extra utmaning i terapisammanhang? Jag har liksom inget i åtanke, men om det är något som är...
Du tänker just i den här gruppen, psykos,
i den här gruppen, ja, precis. Alltså till exempel om det är just så här religiösa inslag, så är det särskilt svårt för att någonting, eller om det är...
Ja, nej, men en sak som jag tror att man kan tänka på i alla fall som terapeut är ju att om ens patient kommer med en föreställning om att den här rösten eller en föreställning om sig själv som är väldigt fantastisk, att man själv är Gud eller att man är en fantastisk känd människa som har gjort någon fantastisk upptäckt eller skapat någon fantastisk sång eller vad vet jag, så kan det ju bli en enorm besvikelse att upptäcka att det inte är på det här sättet. Och det är ju en utmaning i att hantera det och bygga upp ett självförtroende hos den här personen så att man kan hantera att det här fantastiska var faktiskt bara något jag fick för mig. För det är ju, det kan man ju föreställa sig, det blir ju en fruktansvärt magplask.
Ja, verkligen. Jag tänker att det kan inte vara lätt. Nej. Och då kanske man inte ens vill.
Nej.
Alla tänker jag kanske inte ens vill bli medvetna eller liksom, så att säga, kliva ner från den piedestalen.
Precis.
Men och annars då, vad är det man... Det här, nu pratar vi om det här att förhålla sig till just rösthallucinationer. Då.
Mm.
Och är det lite på samma sätt när det gäller exempel vanföreställningar, att man liksom har uppfattat att världen ser ut liksom på ett annat sätt då? Att grannarna är efter mig eller ja, vad det nu kan vara för någonting.
Mm. Och där jobbar man ju då en hel del med att... En del personer kan ju vilja undersöka det där. Är det verkligen så här? För det finns kanske en osäkerhet. Är de ute efter mig och är de ute efter mig i alla de situationer som jag tror? Men det kan också handla om att lära sig att hantera det där. Att även om mina grannar är ute efter mig, hur ska jag kunna komma ut och gå och träna? Träffa kompisar, komma iväg till mitt jobb eller min aktivitet när jag känner mig så här förföljd av de här elaka människorna, och att försöka hitta strategier. Någonting som jag tycker har varit hjälpsamt för många är ett fokusskifte. Att när man börjar känna sig förföljd till exempel, så är det väldigt lätt att man börjar fokusera på alla tecken på att de här förföljarna finns överallt och kanske skicka budskap till en och sådär. Och de har skiftat fokus från mer vanliga, positiva saker som man brukade fokusera på. Att det är vår eller att det är vackert ute eller någon har en snygg klänning eller någonting sånt där som man brukade fokusera på. Och då, om man kan försöka hjälpa personer att flytta tillbaka fokus till det som man fokuserade på tidigare, så ser man åtminstone, man behöver inte underlätta att se en massa tecken på de här förföljarna, utan då gör man ju till och med svårt för förföljarna att kommunicera med en, och då blir det lättare att börja ta sig iväg på saker och ting. Det kan vara ett sätt.
När du är upptagen av det vardagliga livet, då finns det liksom inte möjlighet riktigt för det där andra att tränga sig på lika mycket.
Nej, precis. Det blir lite utspätt i alla fall. Man behöver inte underlätta för dem som man känner att man är förföljd av genom att uppmärksamma alla tecken på dem.
Och just det där, hur man kan jobba med en person som har en helt annan uppfattning om, ja, eller till exempel vad sjukdomen beror på, eller att man ens är sjuk. För det är ju också någonting som... Det är inte så ovanligt vid schizofreni till exempel, att man faktiskt inte håller med om att man har schizofreni eller att det här handlar om en vantolkning av världen.
Mm.
Men då är det här också ett sätt att, så att säga, inte gå i clinch. Liksom.
Ja, men precis. Och det är faktiskt också ett tips för, vad ska man säga, andra vårdkontakter eller anhöriga, närstående, att inte ge sig så mycket in i omöjliga diskussioner. Om man till exempel har en närstående som känner sig förföljd och det här är en ganska fast övertygelse, så kommer man sannolikt inte så långt med att diskutera det, utan då är det bättre att diskutera att personen kanske är jättestressad av den här förföljelsen, och att det kan man bekräfta, att jag förstår att du känner dig stressad om du ser så här på dina grannar, och hur kan jag som din syster, mamma, pappa, bästa kompis hjälpa dig med den här stressen? Vad skulle vi kunna göra för att underlätta för dig så att du mår lite bättre och kan komma igång med att göra de här sakerna som du inte gör för du är så stressad?
Det låter ju som en jättebra strategi, för jag tänker att det är ett sätt också för den här personen att känna sig mindre ensam. Mm. Det har vi också varit inne på lite, att det måste vara ganska ensamt att ha liksom en liten avvikande, ett avvikande sätt att se på världen och sin omgivning. Och det här blir väl ett sätt att kanske liksom minska den ensamheten lite grann.
Verkligen, och att också få känna sig lite bekräftad. Att man kan bekräfta att man är stressad och det är jättejobbigt. För om man föreställer sig den här verkligheten, man är liksom jätteförföljd av grannarna eller av de här rösterna, eller både och, kanske grannarna man hör i rösten. Och sen säger alla att det är bara inbillning. Det blir ju oerhört ensamt, och man lider ju lika mycket av det här i alla fall. Så att om man kan börja prata om känslorna som de här rösterna och föreställningarna väcker, så kan man börja mötas, och det kan överbrygga den här ensamheten. Och också öppna upp för möjligheter att ha bra relationer med den som ser på, med sin närstående som kanske ser på verkligheten på ett annat sätt. Och också problemlösa tillsammans. För det är jättesvårt att problemlösa på ett effektivt sätt när man är jätteplågad av exempelvis sina röster eller sina grannar. Och då kan man behöva hjälp med, ja, men hur ska jag ta mig till träningen exempelvis, om det är jättejobbigt.
Kimberly berättar att hennes erfarenhet av vården har varit bra. Att hon möts av personal som bryr sig.
Jag har bland annat fått gå i KBT, och det fick jag göra, jag tror det var ett år efter att jag hade blivit sjuk på ett ungefär, som vi började med det. Och då var det bland annat för att etablera ordentliga rutiner, som till exempel att sova och äta och ibland röra lite på sig och sådana saker. Jag fick också lära mig att använda ett kritiskt tänkande till mina vanföreställningar och hallucinationer. Så jag kunde liksom lära mig lite att tänka efter, att sker det här på riktigt, eller är det ett psykostecken till exempel? Sen har jag ju liksom fått samtalsterapi och sådana saker också, som har hjälpt väldigt mycket också för min del, tycker jag. Jag har inte blivit erbjuden någon gruppterapi eller något sånt, men det har jag inte heller varit riktigt intresserad av. Men överlag så är min erfarenhet av vården ganska bra. Jag tycker de har gjort ett bra jobb.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
De här behandlingarna, de här psykologiska behandlingarna, hur länge pågår en sån behandling?
Ja, men det tar tid. Mm. Jag tror att det också beror på hur man jobbar, för att om man kan ju också i en psykologisk behandling bara jobba med sömnen eller med den personens depression eller så där, och då kanske det är, i alla fall med sömnbehandling, kanske det är lite kortare behandlingar, men ett halvår, ett år är inte ovanligt. Och det beror också på hur många symptom man har eller hur många problem man har och hur man lider av dem. Och vad man är beredd och vad man klarar av att göra för övningar för att testa det här. En del klarar av att ta små steg, andra klarar av att ta ganska stora steg. Det beror på hur rädd man är ofta.
Du, är det här någonting som erbjuds till psykologisk behandling till alla som får en schizofrenidiagnos?
Alltså, de flesta mottagningar har väl någon psykolog som skulle kunna erbjuda det här. Sen är det väl i verkligheten är det väl ofta så att det kanske finns en eller två psykologer på ganska många patienter. Så att det är inte alla som kommer fram till den här psykologen. Sen kanske man har en sjuksköterska eller en skötare eller sådär som man går hos, som kanske också kan göra lite av det här då. Träna det här lite granna. Man behöver ju träna att hitta sätt att hantera de här föreställningarna och rösterna på för att bygga upp sitt liv så att det ser ut som man vill.
Och brukar det vara individuella, så att man går ensam, ja, till exempel om man träffar dig som terapeut, eller är det gruppbehandlingar också, eller hur brukar det?
Forskningsmässigt så kan man väl säga att det finns allra mest forskningsstöd för individuell behandling snarare en grupp. Det finns dock en gruppbehandling som heter Narrative Enhancement Cognitive Therapy. Där man kanske inte jobbar så mycket med just röster och föreställningar och så vidare, utan man jobbar mer med självstigma. Jag tror att det även är på gång för närstående att jobba med stigma kring just psykisk ohälsa, inklusive då schizofreni. Därför att stigma skapar väldigt stora problem och mycket ensamhet både hos den som har schizofreni och hos närstående.
Och på tal om det, hur jag tänker att få diagnosen schizofreni kan inte vara så lätt, i och med att det, ja, men dels på grund av det stigmat som det är associerat med, plus att det är en kronisk sjukdom. Vad har du för erfarenheter där kring när personer får den här diagnosen?
Till att börja med kanske jag ska säga att det är ju aldrig roligt vilken diagnos man än får, om man tror att det är en långvarig, kanske kronisk diagnos. Det är jobbigt för alla människor med alla sorters diagnoser. Men just schizofreni tror jag har en så otroligt negativ klang i vårt samhälle generellt. Och eftersom människor med schizofreni och deras anhöriga lever i samhället, så är det väldigt många som har fått den här föreställningen. Och de vanliga föreställningarna är ju just att det innebär ett livslångt lidande, man kommer aldrig bli bättre, man kommer vara utestängd från arbete, nära relationer, lite som en livstidsdom. Och det kan ju skapa oerhört mycket oro, hopplöshet. Men också på grund av stigmat då, så är det väldigt många som kanske drar sig för att berätta för familj och vänner om den här diagnosen. Så då går man och bär det här i ensamhet. Och det blir ju jättetungt. Men det omöjliggör också att man får någon annans input på det. Att man kan se på det på ett annat sätt. Man inte kan dela med någon.
Kan det påverka sjukdomsförloppet på något sätt?
Absolut. Alltså det, om man tänker sig att man har, vad ska man säga, man tänker sig att man har ett glas fullt med lidande. Och så kanske lidandet går en viss bit upp. Det kan vara röster, det kan vara föreställningar, det kan vara depressiva symptom. Sen kan vi lägga till hopplöshet och oro. Då blir ju glaset ännu mer fullt. Det blir ännu mer lidande. Och det kan påverka att man tar sig iväg. Man kanske inte orkar ta sig iväg på de där sakerna som man kunde ta sig iväg på tidigare. Och så går man in i en negativ spiral.
Ja, och jag tänker, det är ju också så, man har inte heller så mycket, just ja, sista tiden så har ju vissa psykiatriska diagnoser fått ett litet uppsving och blivit lite nästan modediagnoser som ADHD eller även bipolär sjukdom och sådär. Men just schizofreni har inte riktigt fått det uppsvinget. Och det är inte så att det är en massa kändisar som går ut och pratar om sin schizofreni. Så att det saknas ju också, tänker jag, förebilder kanske.
Det håller jag verkligen med om. Och när vi ändå pratar om förebilder så tänkte jag att jag skulle vilja tipsa om den här podcasten som jag tycker väldigt mycket om, som heter Inside Schizophrenia. Tyvärr är den på engelska, men den leds just av två programledare, varav den ena lever med schizofreni och den andra lever med bipolär sjukdom med psykotiska skov. Och pratar utifrån ett inifrån perspektiv hur det är att leva med schizofreni. Sen skulle jag också vilja tipsa om att man kan gå ut på nätet och slå på människor som lever med att höra röster. Och då finns det olika kända personer i historien och i nutid som lever med rösthörning och så vidare. Så att de finns. Vi bara känner inte till dem.
Finns det någonting som vi icke-rösthörare kan göra för att minska det här stigmat kring schizofreni eller rösthörning?
Ja, men jag tänker att generellt att vi kan informera oss mer. Det här är ju ett bra program när vi pratar om det här. Man kan läsa mer om Intervoice till exempel, hur det är att vara rösthörare. Det är en internationell organisation. Men jag tänker också att vi ska uppmuntra skildringar i media som är lite mer mänsklig kring den här gruppen. Kanske konsumera mer av den typen av litteratur eller filmer. Och jag skulle också vilja slå ett slag för ännu mera utbildning inom hälso- och sjukvården, så att man inte tillskriver, när man går till husläkaren, att husläkaren inte tillskriver den där hjärtklappningen till att man är orolig, har ångest eller har röster, utan att man faktiskt gör en ordentlig undersökning. Är det fel på hjärtat eller inte? Exempelvis. Och även polisen som inte har så jättemycket psykologisk utbildning i sin grundutbildning, hur de ska hantera människor i kris när de blir inkallade. När det är skarpt läge, hur de ska bemöta på ett sätt så att det inte behöver bli så dramatiskt när en människa är i fullblommande kris med sina röster och sina föreställningar, utan att det kan bli gå lugnt och fint till.
Och har du några konkreta råd eller tips till anhöriga då? Om man har en syster eller ett barn eller någon som har psykosproblematik?
Mm. Ja, nej, men dels så det här som jag sa förut, att inte ta omöjliga diskussioner utan att fokusera på det som man är överens om. Men också att man kan påminna om det som ens närstående då har varit bra på och hjälpa till att problemlösa. Men kanske också om det är okej för den närstående att ibland följa med och informera vården eller delta i olika samtal med vården, kanske med information om att hur man har mått på den nya medicinen eller med information om hur det går hemma egentligen i psykologsamtalet, och att man kanske till och med kan involveras. Jag har ofta involverat anhöriga i psykologisk behandling att kanske hjälpa den närstående som lever med schizofreni att komma ut och göra olika saker, träna på olika saker. Man kanske kan ge lite extra påputtning och sådär.
Och det där tror jag är jätteviktigt, för det vet man ju i ett akut läge som var inne på förut, skarpa lägen när någon är väldigt psykotisk och det kanske blir väldigt dramatiskt på psykakuten och så vidare. Då är det ju också så att den personen kan ju inte förmedla särskilt mycket av hur det har varit, och då blir ju, där är ju anhöriga otroligt viktiga ofta, för att veta liksom hur situationen har sett ut innan och så.
Men precis, och anhöriga är också så viktiga därför att de blir historiebärare. De har funnits så mycket längre än i den här akuta situationen eller den här lilla stunden som personen går hos psykologen eller hos doktorn, utan de har ju ofta ett mycket längre perspektiv som är superviktigt. Så
som det ser ut idag så har psykossymptomerna kommit och gått lite. Jag är ju fortfarande sjukskriven nu, och det är ju på grund av psykossymptom som jag fick i våras igen som kom. Och vi har ju justerat mediciner och så, men just nu så handlar det mest om att, ska man säga, återskapa en rutin kring vardagen och liksom få orken till att göra vardagliga saker som att till exempel städa, laga mat och sådana saker. Rösthallucinationerna och sådana psykosymptom, de är färre nu framför allt. Jag har vissa paranoida vanföreställningar som kommer och går lite. Men de är inte så pass starka att jag störs av dem på ett sätt. Jag agerar inte annorlunda på grund av dem. Jag skulle säga att min tillvaro är... Ja, jag skulle säga att den är bättre.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
En sak som Cornelia nämnde i början av intervjun var ju det här med att det faktiskt finns en viss andel procent i befolkningen som hör röster utan att för den skull vara psykotiska eller lida av schizofreni. Och man tittar på en stor metaanalys som gjordes från 2018, då kunde man se att sammanlagt är ungefär 10% i befolkningen som någon gång har röstupplevelser. Men om man tittade och gick ner lite och tittade på olika ålderskategorier så var det betydligt vanligare bland barn och ungdomar jämfört med vuxna och äldre. Det tycker jag var lite spännande.
Det jag funderar över är att barn har ju också en ganska vild fantasi och kanske ett annat sätt att liksom tänka och liksom uppfatta saker ibland. Jag undrar om det på något sätt kan spela in i det här.
Ja, precis. Jo, för det tänker jag också att det kommer jag ihåg när jag randade mig en gång på barn- och ungdomspsykiatrin, att just när man skulle utreda psykos eller den frågeställningen hos barn, så blir det ju lite svårare att bedöma, därför att jag menar, det är ju inte så vanligt att barn till exempel har en låtsaskompis som de pratar med, ser eller liksom, som är högst verklig för dem, utan att det handlar om psykos, utan det är mer liksom, ja, det är en fantasi, så att det kan säkert ligga någonting i det.
Ja, jätteintressant.
Men sen får man ju tänka på att det finns ju också barn och ungdomar som faktiskt då, där det här inte bara är sunt, utan att det går över i någonting annat då. Ibland kan man ju se sånt i populär kultur också, kring att ja, man skildrar liksom barn som upplever saker som kan bli väldigt obehagliga.
Ja, jag tänker just det här med låtsaskompis som du sa, det är också ett tacksamt... vad ska man säga, tacksam vinkel vid skräckfilmer just. Men på tal om just populärkultur och skildringar, så vi var ju tidigare inne på att ett tillstånd som verkligen är förenat med liksom missuppfattningar är just schizofreni, och att det tenderar att skildras ganska felaktigt och missvisande. Just det här med att folk ofta tror att det är personer som har multipla personligheter och sådär. Men jag tänker att det kan vara värt att lyfta fram ett gott exempel på en film som faktiskt på ett väldigt trovärdigt och bra sätt skildrar schizofreni. Och det är filmen A Beautiful Mind från 2001, som där Russell Crowe är huvudskådisen. Och det som gör det extra intressant med just den här filmen är att den är biografisk och löst baserad på en person som heter John Nash, som var då matematiker och Nobelpristagare som faktiskt led av schizofreni. Och jag tänker att den får en extra kvalitetsstämpel i och med att båda våra experter har lyft fram just den här filmen som en väldigt bra skildring av schizofreni. Så att om ni inte har sett den eller inte kommer ihåg den, så kan jag verkligen rekommendera att titta på den igen. Jag kollade faktiskt på den igår. Den håller än, den är fortfarande väldigt bra. Och den fick mig faktiskt att reflektera över två saker när jag såg den här filmen. Dels så tänkte jag på hur viktigt det är med ett skyddsnät och en kontext, och att ha människor i sin omgivning, och hur det faktiskt kan påverka sjukdomsförloppet. Om man har personer i sin omgivning som fångar upp den och märker att nu är det liksom, det står inte rätt till här. Och att ha det skyddsnätet kan ju vara oerhört viktigt liksom för... ja, men för vem som helst, men kanske liksom särskilt för den här gruppen, tänker jag. Så det var ena tanken, och det andra är liksom lite på samma tema. Och det är just att det måste det inte, men det verkar vara ganska svårt som anhörig att liksom stå vid sidan av och...
Ja, alltså framförallt så tänker jag att de anhöriga, och schizofreni är ju inte den enda sjukdomen som bär det med sig, men det är ju verkligen en sån sjukdom som drabbar ju även de anhöriga, att det blir ett ganska tungt lass. Och jag tror att många som lever med schizofreni i familjen, att det är lite som med demenssjukdomar, tänker att det kan bli väldigt mycket för de anhöriga. Och där är ju också viktigt att lyfta fram att man även som anhörig kan behöva stöd och kanske få hjälp själv också, för att ja, men orka med, och för att liksom inte, ja, för att stå ut ibland när det är som svårast då. Och då finns det ju en del stödlinjer, och det finns en del information på en del av patientföreningar, men även anhörigföreningar och sånt som man kan hitta, och vi har radat upp några då på vår hemsida, så finns det lite tips vad man kan vända sig.
Mitt tips till anhöriga skulle väl antagligen vara att utbilda sig egentligen. Att ta reda på vad sjukdomen innebär och vad det innebär för personen som har sjukdomen. Men också för att bygga förståelse kring vad man kan förvänta sig. Och att man utbildar sig så att man vet lite mer hur man ska hantera situationen. Men jag tror också det kan vara viktigt att bara vara där egentligen och våga lyssna och inte bli allt för rädd för personen. För det är någonting som jag märker med personer som jag inte har mycket kontakt med. De vet väldigt sällan vad schizofreni faktiskt innebär. Och man märker ibland på dem att de har en väldigt negativ bild av schizofreni som är ja, delvis formade av media, om man säger så, liksom, ja, sådana saker. Och de blir lite så här avvaktande när man säger att man har en sån sjukdom. Så jag tror att bara kunskap om vad sjukdomen innebär kan ge en viss förståelse för personen. Framtiden hoppas jag kommer med mindre skov, att jag blir friskare, kanske får mer energi. Jag skulle vilja plugga till exempel, och det vore roligt att utbilda mig, kunna jobba inom någonting jag tycker om. Ja, och fortsatt friskhet kan man väl säga är det jag hoppas på just nu.
Du har lyssnat på en produktion av Novel Studios. Särskilt tack till Cornelia Larsson och Kimberly Hallberg. Referenser och mer information om det här avsnittet finns på vår hemsida. Prenumerera på programmet i den app där du lyssnar, så missar du inte när nästa avsnitt släpps. Tack för att du har lyssnat.